Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ny vecka, nya möjligheter. Välkommen till ännu en MotoGP-podd. Den här gången är det nummer 140. Vi som hälsar välkomna, som vanligt, Tobias Lyon och Andreas Mårtensson. Och du Mårtensson, hur är det med dig? Det är min första favoritfråga.
Det är bra, och det är precis som vanligt.
Skönt!
Ja.
Det är ganska oförändrat alltså.
Helt oförändrat. Och det är racevecka.
Ja, det är det.
Det tycker jag var.
Mm. Och du fick smaka på lite racing helgen som var också tydligen.
Bilracing var det då, ja. Mm. Ja, det var kul. Det var kul. Och göra debut där som kommentator på Formel 2. Men nu är det MotoGP helgen från Argentina.
Mm. Det har varit ett tag sedan senast.
Ja. Hur är läget med Tobias idag?
Det är bra. Jag börjar också känna att det håller på att bli roligt igen. Och det är just med tanke på helgen då, med motorcyklar. Och sen väntar ju dessutom en racehelg en vecka bort på plats i USA. Det känns ännu bättre.
Ja, exakt. På plats i Austin. Dit ska vi. Jag känner att det är mycket att göra inför det just för tillfället. Mycket som hänger i luften också. Det går inte riktigt att planera racehelgen i Austin när man inte riktigt vet hur det har gått i Argentina.
Nej, så är det. Och sen är det som du säger, det är mycket att göra. Man ska hinna undan inför och preppa på alla möjliga fronter. Så att, ja, det är en del i huvudet, så kan jag säga. Men det är det därav att det känns skönt med en vanlig racehelg på plats också, ifrån, alltså på plats i Stockholm, kontoret.
Och de är på plats i Argentina, antar jag.
Ja, det hoppas vi ju. Ja,
annars blir det virtuell racing.
Precis.
Och det gör vi inte.
Nej. Nej, men det är ju det. Det blir ju ett av ämnena såklart. Lite snack inför helgen och dessutom det lilla nyhetssvepet från veckan, senaste läget kring Marquez. Det är en bana på kalendern som har blivit omgjord, Red Bull Ring. Och dessutom så har vi, den här veckan ska vi snacka startnummer, tycker du inte det?
Jag tycker det, ska vi börja direkt eller?
Ja, det gör vi. Ja. Jag är redo i så fall.
Startnummer 40, kan du säga en förare med startnummer 40?
Ja, det är ju skönt att det finns en aktuell förare där, för det är den enda som studsar upp i mitt huvud. Och det är ju, i sammanhanget då så är det ju en ganska ung eller en icke-meriterad förare. Darren Binder, det är det namnet som jag får upp.
Det är det namnet som jag också får upp. Men jag ska säga en till, men vi kommer komma till honom om två avsnitt. För Alex Rins har också kört med nummer 40 i Moto 2. Pons hade ju någon sponsor där, 40.
Ja, just det.
Det är många förare som har kört med nummer 40 och som har kört för Pons-teamet. Bland annat Alex Rins.
En av de där siffrorna, eller en av de där kombinationerna man inte såg så mycket
exakt.
Utav.
Det går inte att se vad det är för startnummer.
Just det.
Det finns några till som har kört. Augusto Fernandez tror jag körde med det någon säsong. Men det lämnar vi.
Mm.
Vi tar Darren Binder.
Vad vet du om honom då så här spontant?
Att han är bror med Brad Binder.
Det är den första kopplingen.
Det är första kopplingen. Ja. För Brad Binder är något vassare. Har varit. Ja. Sen vad som kommer hända under den här säsongen, det får vi ju se då. Jag har ju svårt att se att Darren ska kunna utmana hans bror under den här säsongen. Det tror jag kanske inte. Men han har gjort det bra hittills, tycker jag.
Mm. Kör MotoGP, kör för RNF-teamet på Yamaha. Och en av få förare då som har tagit ett stort hopp gått från Moto 3 direkt upp till MotoGP. Det är rätt häftigt.
Verkligen. Senast som gjorde det var ju Jack Miller, och det tog några säsonger innan han kom in i det på ett bra sätt. Han tog visserligen en seger där 2016, men det kom i väldigt speciella förutsättningar där för Jack Miller. Men Binder har tagit det där klivet, och han har ju sett som ganska ovårdad körning. Kanske inte främst förra året när han körde för Petronas, utan kanske tidigare i karriären ännu mer.
Mm. Jag skulle också säga det. Vi har ju till och med varit kritiska bitvis mot hans attacker och hårda körning då. Men jag vet inte, det kanske finns förklaringar till det. Jag tänker på lite det maskinmaterial han har suttit på. Att han kanske har fått... Han har ju storleken emot sig i Moto 3 i alla fall.
Han har fått överköra, ja, med det han har haft, så kan man väl säga. Men han har också varit väldigt ovårdad i sin körning. Det går inte att ta ifrån honom det, faktiskt. För det har han faktiskt. Det är några gånger som det har varit lite onödigt. Och till slut så, jag kommer ihåg det här i Jerez för något år sedan, fick han smaka på sin egen medicin där av Masia som petade omkull honom.
Ja, eller vänta, var det inte en fight honom? Var det inte han och Fenati en gång?
Ja, Fenati kanske det var.
För det var ju två av de fulare förarna som Fenati,
Det kändes som att även fast man inte kan bevisa att Fenati gjorde det med mening, så kändes det som att...
Det var en liten sån.
Ja, han
blippade.
Han blev trött på
det. Ja, det blev han. Ja. Men från Sydafrika, de här bröderna tillsammans, om man drar in Brad Binder också, de har ju tagit en... Som alla förare... långt bort ifrån Europa, ska man väl säga då. Jag tänker också på australiensiska förare. Just den här vägen in i VM-sammanhang, den har inte varit helt spikrak för någon av bröderna.
Nej, Rebel Rookies som han kommer igenom här, precis som många andra förare. Och sen Moto 3 då, ett gäng säsonger utan egentligen superresultat. Några segrar. Hur många segrar har han totalt? Har han bara en seger?
Ja,
det är nog en seger.
Ja.
Kom den i Japan kanske? I ett regnrace, eller?
Jag minns inte exakt när hans
Han var på pallen där i något Japan-race, men segern kom i Barcelona.
Men jag vet att du har sagt det här att förare som har fått jobba sig upp eller kanske suttit på undermåligt material istället då har fått utvecklas på andra sätt. Och lite den känslan har jag kring Darren Binder, i alla fall när man ser nu till de här två första inledande racehelgerna.
Tycker han har gjort det ganska bra faktiskt i MotoGP. Och det kan mycket väl vara så att det passar honom betydligt bättre att sitta på en större motorcykel än en mindre som en Moto3. Och vi pratade ju faktiskt lite om Darren Binder förra veckan. Han gjorde så bra resultat. Han blev ju faktiskt 10 i premiären eller i andra racet i Indonesien. I regnracet där. Och leder ju nu rookie-mästerskapet dessutom.
Ja,
och det är inga... Det är ingen vilka som helst som är rookies, utan det är ju faktiskt Gardner och Fernandes bland annat.
Mm. Ja, men just apropå det racet, noterade du också det som stod kring Gardners hjälm där, att det hade varit problem med vatten in i hjälmen här?
Såg det.
Har vi hört det förut på olika förare?
Och har vi hört det med de som inte använder, för han använder, Darren Binder använder väl det här fabrikatet som du och jag ganska... familjär.
Ja.
Han har inga problem
Nej,
med det.
Inte Nej, inte någonting.
Nej.
Jag har aldrig haft det heller. Jag har åkt 24 timmar i regn.
Jag tycker det är mycket märkligt faktiskt.
Ja, där ser man ju lite grann att man måste välja lite med omsorg. Några nyckelgrejer.
Ja, hjälmar och imma och sådana här saker. Jag tycker man hör det ofta, men man hör aldrig det där från det här fabrikatet som vi pratar om här.
Nej.
Och vilket fabrikat är det, får ni googla.
Ja. Kolla på Darren Binder då.
Ja, eller Vinales.
Ja, det går också.
Ja.
Nej, men kortfattat då kring Darren Binder, för han har ju inte så lång biografi fram, men han har åkt också för Akiayo en säsong, och han har också åkt vägen in här till RNF-teamet. Den på något vis började ju krattas redan förra säsongen då han åkte för Petronas Sprinta Racing.
Och uppenbarligen har de ju sett någonting i teamet som gör att han fick avancera upp helt enkelt. Och sen så blev det MotoGP i det teamet helt enkelt. Han körde ju för Petronas under förra säsongen, vilket då är samma team egentligen då, förutom att det är lite ny struktur till den här säsongen i MotoGP-klassen.
Och just i teamen, där har du ju all data, det finns ju, hårda fakta.
Där finns ju datan, där vet man ju helt enkelt vad en förare kan prestera, om det finns potential och så vidare. Så att uppenbarligen så såg de ju det. Vi sa ju det förra veckan där vi har varit ganska passiva när det gäller kritik mot Binder och den vägen som han har tagit. Många andra, framförallt brittiska journalister, har ju varit väldigt kritiska och tycker att det finns massa andra förare som skulle kunna ta den styrningen, och det kanske det gör. Och de kanske är britter också, så det kanske också beror lite på deras kritik, vad vet jag.
Det finns ju en hel hög då i BSB kanske, som syftar på.
Ja, det kan det ju vara. Det kan det ju vara.
Leon Haslam, påläggskalven.
Men jag håller inte riktigt med om det, utan en förare som uppenbarligen kan vinna race och vara med i täten i Moto 3, där man tydligt ser att man har någonting negativt, det vill säga kanske storleken eller någonting annat. Det är inga dåliga förare. De kan köra MotoGP. Och framförallt på en Yamaha skulle jag säga. Det är en annan sak att sätta honom på en Repsol Honda. Helt annat. Men det är ingen som hade gjort det. Utan jag tror att det passar alldeles perfekt på en satellit Yamaha.
Ja, men något som du har lyft tidigare, det är ju den här kopplingen, ett antal Mahindra-förare som gör bra ifrån sig. De har ju fått arbeta till exempel med kurvhastighet eller sådana saker istället. Och då blir det en koppling där till Yamaha också.
Det blir det. Precis. Mahindra har ju som sagt Darin Binder kört.
Mm. Det här kanske inte spelar någon roll i sammanhanget, men Brad Binder har vi ofta hört prata gott om sin bror och prata nästan att han är minst lika bra, kanske bättre än honom själv.
Ja,
men vad säger du om den objektiviteten där?
Jag har hört Mark Marke säga exakt samma sak om sin bror, och än så länge har vi inte sett riktigt det ifrån Alex Marquez, utan där är ju fortfarande Mark Marquez vassare än sin bror, även fast hans bror är både dubbelvärldsmästare Moto 3 och Moto 2, och några pallplatser också i MotoGP, men ganska långt ifrån Marks nivå.
Mm. Ja, vi får se om det fortsätter uppåt karriären för Darin Binder.
Sen tror jag kanske, alltså ska man ta den här naturliga stegen som är med Moto 3, Moto 2, MotoGP och in i fabriksteam till exempel. Alltså den vägen bör man nog gå, och det är där de flesta världsmästare kommer ifrån. Kommer Darin Binder bli världsmästare någon gång i MotoGP? Ja, det är väl tveksamt.
Men kanske göra väl ifrån sig några säsonger.
Absolut.
Topp 10 kanske.
Absolut.
Mm. Ja, kan vi säga att det är uttömt. Start nummer 40.
Spännande att följa honom.
Det ska bli spännande.
Väldigt spännande. Alltså det är som sagt Gardner, det är Didier Antonio, det är Bisecki och det är Raul Fernandez. Det är inga dussinförare det här som han slåss emot och blir årets rookie. Ja, jag skulle inte förvåna mig faktiskt om han kunde ta det där.
Då blir det många som tystnar.
Jag tror det.
Mm.
Jag tror det. Vi får se.
Ja.
Sen vet vi inte vad som händer till nästa år för hans del. Han har bara ett års kontrakt, och hos Yamaha så står allting nu. Känns det som alla väntar på vad gör Fabio Quartararo. Skriver han på nytt? Går han iväg? Där kommer nog bli nyckeln om Darin Binder blir kvar mot MotoGP nästa år eller inte.
Mm. Ja visst, och det kan ju öppna upp också för... Ja, det blir spännande. Exakt. Kontraktsperiod som kommer.
Raskatlioglu.
Mm. Mm.
Vi får se vad som händer.
Japp. Yep. Där är mindre alltså, startar med 40. Då vänder vi blad, som det bekant heter, till nästa programpunkt. Och då är det ett kortare nyhetssvep den här veckan. Men inte desto mindre viktigt. Därför att en stor del handlar ju kring läget med Mark Marquez efter en tung helg i Indonesien och tunga krascher och dubbelseende återigen.
Mm. Det kan man säga. Det pratade vi mycket om förra veckan. Det senaste är ju att han inte kommit till start i helgen i Argentina. Det tog också, den här pressreleasen kom i, jag väntade hela måndagen på den här pressreleasen, kom inte. Sen kom den i tisdags förmiddags från Honda att Marquez inte skulle vara fit nog för att kunna köra, vilket inte är förvånande. Men sen dröjde det hela tisdagen. Ingen uppdatering på vad Marquez, från Marquez själv så att säga, på hans sociala medier. Utan det kom först igår då, onsdag, vi spelade in det här torsdag lunch. Och då såg det ändå bättre ut än vad jag hade vågat hoppats på faktiskt, när han jonglerade med några bollar och sådär. Så det, pressreleasen sa ju också att det är bättre än föregående gång, och det är bättre än vad man egentligen skulle kunna förväntat sig med den här kraschen och den skadan som man ådrog sig. Ja, vi får väl se hur lång tid det tar.
Men det är den rent fysiska statusen. Sen tillkommer ju det, vad har han för känsla och tankar i kroppen här efter att ha slagit i huvudet återigen då?
Ja, men jag var inne på det förra veckan också, att om det blir bra ganska omgående, då tror jag att han kommer komma över det. Men hade han fortfarande legat i sängen och haft dubbelseende och sett två lampor i taket när han tittade upp där, då är det jobbigt. Och ju fler dagar det håller på, desto mer börjar man tänka. Men börjar det ändå på så sätt bli så pass bra redan, ja, då är jag lite hoppfull åtminstone. Sen får vi se, liksom. Ingen vet ju. Kommer tillbaka till USA, ingen vet. Senaste ryktet jag hörde med det, det är ju ingen som vet såklart, men spanska medier och italienska medier tycker om att sprida rykten. Då sägs det att den är borta till efter Portimao, men ja, hur de skulle kunna veta det nu, det vet jag inte.
Nej, det är högst osäkert i alla fall läget. Men det vi vet i samband med det här, det är ju att han kommer ju ta den tid det behövs för att det ska komma tillbaka medicinskt. Men också så vet vi att det blir en ersättare, och det blir Stefan Bradl återigen som tar den platsen, framförallt då här i Argentina nu då.
Mm. Vilken återigen, alltså Bradl, vilken när han signade för Repsol Honda där som testförare, eller för Honda som testförare. Han har ju kört en och en halv säsong, nästan två säsonger snart.
Ja.
Totalt,
ja,
de sista tre.
Ja.
Helt otroligt.
Ja, det är helt otroligt. För honom måste ju det vara lysande egentligen. Han gör det ju egentligen utan någon stor press också.
Ja, visst gör det. Han gör sin grej, och han får ändå vara i ett fabriksteam i MotoGP. Det måste ju vara jätteroligt för hans del.
Ja. Jag kan inte heller tänka mig så mycket bättre. Men han var ju på väg att trappa ner karriären, och samtidigt har han ju jobbat sig upp i fart också, så att det han slutade med i Portugal förra året, jag minns inte exakt om det var en 6-7-8
topp 10 åtminstone.
Ja, det var det.
Nej, det ska bli spännande att följa hur bra det presterar. Sen är det väl någonstans där, topp 10 får han nog vara nöjd med.
Ja, men det ska han också vara nöjd med i det här startfältet.
Ja,
som
men det är
så
klart, det är klart, det är klart. Men som sagt, det är senaste status på Marquez. Vi får se helt enkelt. Det kommer väl en ny uppdatering nästa vecka, misstänker jag.
Mm.
Inför USA helt enkelt, på tisdagen kanske, om man då kör eller om han missar återigen då ett race till. Sen efter det, sen är det ju två veckor till Portugal. Så det är väl frågan om man liksom, om det ligger sådär på gränsen att han tar flyget över till USA för att köra ett race, eller om man stannar kvar på Iberiska halvön och tar lite lugnt i tre veckor till.
Ja, det är frågan. Den andra, jag menar, i vågskålen ligger ju möjligheten att ta en titel. Jag tror att det är det som är måste ju vara den stora motivationen för honom, att ha chans på titeln. Jag menar, börjar det gå 3, 4, 5 race borta, då är det ju tufft att ta sig in igen i mästerskapet.
Visst. Sen är det ju ingen som har dratt iväg än så länge. Vi får se vad som händer i helgen helt enkelt.
Ja, exakt. De här två första helgerna har ju varit helt...
Ja, visst. De som inte tog poäng i Qatar tog full pott egentligen i Indonesien, och tvärtom. Så att mästerskapet leds ju av Bastianini på 30 poäng, och det är ju väldigt låga poäng. Och vem vet vad som händer i helgen?
Nej, precis.
Vet man inte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Där är vi alldeles strax som programpunkt också. Men först en snabb kik också på Red Bull Ring. För det ligger lite längre fram här på kalendern. Och där har det hänt förändringar. Där man jobbar med säkerheten här senaste perioden.
Mm, just i kurva 2 då. Där vi såg den här fruktansvärda kraschen. Kan vi nästan säga att det var. Jag såg den senast i något sammandrag här bara för någon dag sedan. Det är helt otroligt alltså att de klaras igenom det där. Kurva 2 alltså när Morbidelli och Sarko går ihop. Och Morbidelli sa ju då gå emellan Vinales och Rossi.
Ja, det är otäcka bilder. Ja,
det är helt otroligt att de klarar sig. Men nu har de lagt in en chikan i alla fall. För det kan vi nästan kalla, jag tycker inte att det ser ut som en kurvkombination. Utan jag skulle nästan kalla det där en chikan som de har lagt in. Mellan kurva 1 och 2.
Ja, nästan upp mot kurva 2 är det väl.
Ja.
Kommer ut i kurva 2.
Någonstans där. Ja.
Men tanken med den här banan, det är ju Herman Tilke som har ritat den här tillägget på banan då. Och försöka ändra så lite som möjligt på den övriga layouten. Och det är ju egentligen bara där. För tanken är ju att använda den här ursprungslayouten, eller den nuvarande från förra året. Den ska man ju använda i Formel 1 till exempel.
Precis, utan detta är ju bara motorcykel racing som man har lagt in den här. Ja, det snackades ju om senast att man skulle förlänga banan nu, att den skulle fortsätta start och mål lite längre fram och gå runt kullen som ni gjorde förr. Det var ju det snackades om förr, men det är väl en bit bort i tid helt enkelt, och det här är väl någon tillfällig lösning, hoppas jag, för det ser inte, man blir ju inte överexalterad när man ser det.
Som förare är ju inte det där någonting man längtar efter.
Verkligen inte. Verkligen inte.
Och på layouten så ser den ju ut som att det också är en för kort sträcka för att göra någonting emellan. Det är möjligtvis att man kan göra någon bromsattack, jag vet inte, in i första delen.
Ja, men även ut i kurva 1 där, du hinner knappt upp i sån fart in i den här chikangrejen så att knappt man går och kör om in i den.
Nej, jag tror inte heller det.
Utan
och det kommer ju vara ett spår in där.
Ja, och det kommer vara samma sak upp för backen sen in i kurva nuvarande 3, vilket jag vet inte vad det blir nu för tiden då, men det kanske blir 3 igen då. 1, 2, 3, det borde bli 4 då. Borde bli då. Jag tyckte första förslaget såg lite bättre ut, för då tyckte jag vi såg att det var lite mer att man bara egentligen flippar hojen emellan. Nu är det ju 90 graders svängar i princip.
Jag är inte
säkerhetsmässigt så är det säkert jättebra.
Det första, det som var där, om man nu bortser från säkerhetsaspekten, så är det en fantastisk acceleration upp där mot, genom kurva 2, och sen en supersvår bromsning egentligen när man byter håll under, byter riktning under broms.
Ja. Nej, men den hade ju ett speciellt flyt. Jag fick ju förmånen att köra den i höstas när vi var där. Och det är ju 3 jättelånga raker, och det blir ju på något sätt ett visst flyt i den körningen. Nu kommer man lång raka, start och mål, och sen kort acceleration och sådana grejer där liksom, och i den farten åker. Det är som det är helt enkelt. Säkerhetsmässigt så är det bättre förhoppningsvis. Hoppas inte någon gör en high side och flyger till månen bara ut i den. Ut i vänstern.
Nej, det är en risk. Hamnar upp i kurva 6.
Ja, precis. På andra sidan. Det får bli som det blir helt enkelt. Då. Mm.
Förändringarna.
Det blir som Barcelona blev något år. Det blev inte heller bra.
Nej. Efter bakrakan, när det var för tvär
avslutning. Ja, jag tänker på när Miller körde fel.
Jaha, den.
Formel 1-chikanen i slutet.
Den var inte bra.
Detta blir ju något liknande egentligen.
Kanske någon som bara drar på rakt igenom det här partiet i början. Fan. Nej, det blir inte bra.
Nej, det blir inte bra.
Ska vi inte skratta åt sådana saker. Men det är inte helt lätt som före. Har man kört en sträcka många gånger så är det ju inte helt lätt när det bara förändras.
Nej, det lär nog inte gå att köra rakt.
Nej, jag tror inte heller.
Nej. Men det är som det. Det blir säkert bättre. Man slipper åtminstone kurva 2 på det, eller gamla kurva 2.
Mm, så blir det. Du, Argentina, det är det som är huvudnumret här, och det är bara egentligen bara timmar bort tills det drar igång på allvar. Men på allvar då, på banan imorgon eftermiddag, svensk tid, så drar tredje racehelgen igång för säsongen. Och i Argentina har inte mästerskapet varit nu sedan 2019. Vad går du att säga där kring banan?
Dåligt fäste brukar det vara, framförallt. Väder brukar också vara lite svajigt. Vi har sett några flagg till flagg på den här banan. Vi såg ett kval för något år sedan, var det kanske 19 eller möjligtvis 18, något utav det. När Miller var grym i regnet.
Ja.
Jag tycker den påminner ganska mycket om Indonesien faktiskt. Sista partiet på banan där. Svår inbromsning. Sista partiet in i den högersvängen och sen flippar man över cykeln till vänster ut på start och mål. 14 kurvor är det. 4,8 km lång och ganska lång bakraka.
Mm. Och den kommer tidigt på varvet också. Det är inte själva, det har vi ju sett tidigare där. Cyklar som har varit starka rakt fram. De har haft sin fördel i början på varvet. Mm. Medans cyklar som är mer hanterbara i kurvor har ju haft fördel i slutet på varvet.
Och kunnat köra i kapp innan mållinjen helt enkelt. Ja. För att långrakan är så pass tidigt på varvet. Så att det är en intressant grej att hålla koll på med just Quartararo. Kanske framförallt Quartararo på Yamaha.
Sen tänker jag också på de här svepande kurvpartierna på mitten av varvet. Där det faktiskt går att, där vi har sett dueller tidigare. Där det finns plats att åka 2-3 före på bredd. Jag tycker det är en lyckad banlayout på det sättet.
Vi har sett bra register faktiskt.
Men det måste vara stora frågetecken, tänker jag. Både för Michelins del, med tanke på att däcken har utvecklats. Och sen har man då dessutom släppt reglementet, eller öppnat upp det igen för utveckling på hojarna, som ser helt annorlunda ut. Och nu står man då med, jag menar, det här måste ju igen vara som att kasta upp lite frön i vinden och se var de hamnar.
Lite så. Nu sägs det ju att de ska komma med den senaste stommen åtminstone. Med någon gummiblandning då ifrån senast man var där. Hoppas att det fungerar den här gången. Det fungerade inte senast. Det pratade vi om förra veckan, att det var ju total katastrof egentligen det som Michelin och Dorna höll på med egentligen med det där racet. Jag hoppas att det inte blir så den här gången, utan att det blir bättre helt enkelt. Ja, jag tänker på förra veckan nu igen. Kom tillbaka till det.
Ja, undermåligt själva. Hur,
ja, men just däcken där med Michelin där. Jag såg någon intervju nämligen med Piero Taramasso som är på Michelin och Alberto Puig då, teamchef hos Honda. Och de var inte nöjda på varandra, kan man säga.
De hade olika
åsikter.
Jag kan tänka mig det.
Ja.
Men återigen, stora frågetecken i alla fall då, och som du säger där, låg greppnivå.
Det brukar vara det. Ja. Det brukar vara det. Den här banan brukar ju inte användas överdrivet mycket. Det är inte samma bana som man kör i Supermark-VM till exempel. Och det gör ju att den brukar vara smutsig, banan. Vi får se hur det fungerar. Och sen har de ju en ny depåbyggnad, antar jag. Jag har inte sett några bilder än.
Nej. Visst, för det brann ju ner helt och hållet.
Den var ju helt, helt borta.
Någon säsong sen bara.
Ja, stommen var väl kvar. Mm.
Men just bland motorcyklar, vi har då haft två race hittills med högst blandade resultat. Pratar om 29 poäng totalt för Bastianini efter två race.
Och då är det 29 det?
Ja, jag tror att det är 29.
Okej, okay, 30, men det kanske är 29.
Ja, någonting sånt då. Det är i alla fall ströpoäng över 25 i alla fall, som är en seger. Och det betyder ju att egentligen det mästerskapet är väldigt jämnt, och jag ser framför mig återigen en jämn racehelg. Hade du
Bastianini 30.
Snyggt.
Brad Binder 28.
Front height ride device rear height.
Fabio Quartararo 27. Miguel Oliveira 25 och Johan Zarco 24. Så topp 5 inom 6 poäng inför den här racehelgen. Det är ganska tätt.
Det är väldigt
tätt.
Ja. Ja, men går det att lyfta någonting här då? Det är alltså 2019.
Ja. Nej. Alltså det skulle kunna bli 10 förare som vinner det här racet. Faktiskt.
Ja, det är väl...
Jag kan nämna lätt 10 förare som skulle kunna vinna. Ska man se några som är mer troliga än andra, så borde Bagnaia studsa tillbaka.
Mm.
Han har en poäng. Det är inte bra.
Nej, det är inte bra.
Det är inte bra.
Han borde studsa tillbaka av den anledningen att han,
exakt,
han har extra press på sig.
Ja, att han, och förhoppningsvis så för hans del så kan han tygla den pressen också.
Mm.
Han måste studsa tillbaka. Martin måste studsa tillbaka. Han har 0 poäng. Jorge Martin som har stått i första startled 2 race i rad har kraschat ur båda racen. Ena på grund av vattenplaning, andra på grund av att Bagnaia tog ut honom. Så att där de två förarna måste börja prestera. Men en Ducati-förare till som jag tror på lite, det är ändå Jack Miller. Jag tyckte att han men hyfsat bra med i Indonesien.
Och jag tänker även på Sarko. Det är ungefär samma team vi tänker på. Jag tänker just på Ducati här. Antingen då den senaste versionen med Bagnaia Miller eller då kanske Sarko är den... Han kanske kommer upp som en ännu hetare kandidat. För han gjorde ju ett... Jag tror han är taggad extra efter att ha blivit lite... Känns lite snuvad i Indonesien.
Ja, även i Qatar där med gul flaggen på kvalet som gjorde att han inte tog sig vidare. Dålig kvalposition. Kör ändå upp sig bra sen. Och nu har vi inte ens nämnt den Ducatin som leder mästerskapet.
Nej, Bastianini då. Nej. Det låter ju som att det är mycket Ducati som poppar upp i huvudet där.
Och hur går KTM här? De har varit på pallen i båda racen.
Med olika förare dessutom.
Dessutom. Någon som jag tror kommer vara riktigt, riktigt snabb över ett varv, det är ju Quartararo. Han har bra flyt i grejerna just nu. Cykeln fungerar på ett bra sätt, men han har 30 hästar för lite. Vilket gör att i race kan han bli väldigt lätt offer för de andra att ta sig förbi. Men vi sa precis också att rakan är här i början på varvet. Det kan vara någonting som gynnar honom.
Ja, just att han kan vara stark då i avslutningen och på så vis. Absolut. Jag tänker även på Aleix Espargaró när vi pratar banlayout på slutet här. Aprilian som har varit stark. Just den här typen av broms, sväng, nedlägg, hanterbarhet. Slutet av varvet. Om han är med, men ja, det är ju verkligen, det är dark horse ändå.
Ja, alltså bröderna i Espargaró, de har ju 0 segrar tillsammans i MotoGP.
Ja, men han har dessutom, han gör någon slags jubileumstart i helgen här, Aleix Espargaró. Om det är 200 starten, tänk om det skulle falla in.
Okej. Har han 200 starten?
Ja, nu. Kommer ha på söndag.
199 har nu alltså.
Ja.
Det är lika många pallplacering som Rossi hade i sin karriär.
Alltså 199 där, ja. Just det. Stämmer. Stämmer. Så många starter har han.
Okej.
Okay. Ja. Ja, ja. Nej, men det finns mycket att se fram emot. Och snart drar det igång alltså.
Mm.
Laddad.
Mm. Det ska bli kul. Som sagt, ja, vad är Suzuki i detta? Vet vi inte.
Nej, det vet vi faktiskt inte.
Det är helt otroligt. Innan så hade man kanske 4-5 förare. Någon av de här 5 kommer vinna. Men nu är det verkligen 10 skulle kunna vinna söndag. Och speciellt nu inför helgen när vi inte riktigt vet styrkeförhållanden förarna emellan. Det kommer väl liksom utkristallisera sig på lördag efter kvalet. Men just nu så känns det väldigt öppet.
Vi gör oss inte på någon gissning då. Det blir bara... Det har större chans att bli fel än att hamna rätt på det.
Ja, det tror jag. Det tror jag. Men jag ska ändå på med gissningar nu då, taget från det blå. Jag tror att Mille vinner. Jag tror att det blir flag to flag på söndag.
Mm.
Jag har inte kollat för det.
Nej, inte jag heller gjort.
Men det är Jack Miller och sen kommer Brad Binder 2 och Sarko 3.
Ja, jag sätter Sarko högst upp i så fall. Kontra med det. Mm. Och så sätter jag... Oj, det här blev svårt. Quartararo 2. 2 fransmän.
Sant.
1 och 2.
Sant. Jag glömde Quartararo.
Vad har vi då på tredje? Då får det bli ett tredje fabrikat där också. Nej, det här blev svårt. Aleix Espargaró. Det är mer önsketänkande för hans del. Jag skulle behöva någon putt i rätt riktning.
Ja.
Nej, men 2 fransmän är topp, säger i alla fall.
Ja, ja. Vi får se.
Ja, vi får se. Du,
ja.
Vi ses ju om knappt ett dygn igen. Då snackar vi, då kommer du kunna, du som lyssnar kommer ju kunna följa oss ihop med bild då. Kanske inte på oss, det är inte det som är intressant i det här läget. Det blir motorcyklar. När drar vi igång, Andreas, vet du det?
Nej, det vet jag inte. Men jag tror att det är 15:40.
Ja, något sånt. 15:40 då.
Tror du?
Då har du marginal om det skulle vara senare. Men du har ju haft rätt på mycket nu på slutet här.
Mellan 3:30 och 4:00.
Ja. Mm. Se på sändningen där du tittar på den via player som gäller. I övrigt vet jag inte vilka kanaler det är den här.
Via Sportmotor är det som gäller. Eller via play.
Mm.
Vill du veta en till god nyhet?
Ja, berätta.
För er som inte följer våra sändningar på tv, har chansen nästa helg. Fast då är det alltså i Austin, ska vi säga, USA Austin. För då går nämligen MotoGP-racet i TV10. Bara en sån sak.
Bara en sån TV. Sak. Det är bra. Det var glädjande.
Ja.
Ska vi ringa till släkt och vänner som inte har, som inte betalar för sig.
Precis.
Annat än via skattsedeln då, får man hoppas.
Ja, men då är det TV10 som gäller. Men det är nästa, det tar vi i nästa veckas podd.
Tack så länge.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.